Jag tror att det är typ 10 dagar sedan så vaknar jag på morgonen och får ett helt kapitel ifrån Bibeln. Och jag läser det och tänker liksom att som man gör när man läser Bibeln. Man läser och så undrar man om ni ska tala till den. Och jag hade en bön inom mig på morgonen att jag skulle behöva lite extra ledning. Är det någon som har känt så någon gång? Man behöver lite extra ledning från Gud. Att man är motiverad. Visa en hand om ni har varit med om det någon gång. Kanske är så för dig varje dag att du alltid vill ha extra ledning. Jag tror att Gud leder väldigt ofta med hjälp av bibelordet. Och ni skulle säga mig kanske den vanligaste versen som man lär sig i söndagsskolan. I alla fall med på 10 första listan, vilken är det? Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Det känner vi igen, va? Är det många som känner igen den? Hur många är det som vågar citera den? Så vi ska ta den tillsammans. 1, 2, 3. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Så var det i alla fall den här morgonen. Jag tror att det var måste ha varit måndag för 13 dagar sedan. Och den dagen har vi planerat att skriva ett avtal med finska pingst. Och vi ska träffa dem också tillsammans med arabisktalande församlingen. Men innan det så skulle vi ha ett samtal om finansiering och lite olika saker då. Och vi skulle dela lite tankar. Men det är som en bön innan mig när jag läser det här. Och jag ska läsa det från Ordspråksboken 16. Följ gärna med Ordspråksboken 16. Och jag utmanar dig eller uppmanar dig att inte syssla med något annat. Lägg ner andra grejer på nätet nu och vad du nu är uppkopplad med. Och ta vara på ordet den här stunden. Fokusera det här ordet. Ge det en möjlighet så det inte bara blir massa andra ogräs som kväver det som Gud har tänkt just med den här stunden. Det står det så här. En människa gör upp planer i sitt hjärta. Men från Herren kommer vad tungan svarar. Tänker inte så mycket mer på det. Jag läser. En mans vägar är rena i hans egna ögon. Men Herren är den som prövar andarna. Tänkte du? Lite annorlunda språk är det. Och så kommer det. Befall dina verk åt Herren. Så har dina planer framgång. Så den bönen har jag nu. Gud, så befaller jag mina verk eller mina planer eller mina tankar under så egna ambitioner. Jag bara befaller det åt dig. Och så tror jag att planerna ska få ha framgång. Visst är det bra att man får be så? Nu är det ju så här, det här är starka ord. Att befalla är inte att bara säga Gud om du känner för det eller att man liksom småpratar lite. Utan jag verkligen committar, som det står i den engelska översättningen. Commit, alltså jag överlåter mina planer till dig Gud. Och det här tror jag är en väldigt bra bön. För jag tror att vi ska inte vara rädda för att vara tydliga när vi ber om Guds ledning. Eller när vi har våra egna tankar. Att vi bara säger Gud, dina tankar gäller nu, inte mina. Jag befaller, överlämnar allt till dig Gud. Och sen så bara läser jag vidare. Jag läser också i vers 7. Och det står det, om någons vägar behagar Herren, gör han även hans fiende till vänner. Jag läser, bättre äga litet med rättfärdighet än tjäna mycket med orätt. Och så läser jag vers 9. Människans hjärta tänker ut sin väg, men Herren är den som styr hennes steg. Nu kommer det igen. Det liksom, vi tänker i vårt hjärta så har vi en plan, en väg. Men så står det så underbart, Herren är den som styr hennes steg. Vad var det första han styrde? Vi tänkte saker och så styrde han vår mun. Han styr vår mun och han styr våra steg. Halleluja! Men det vi ska göra är att befalla vår väg till Gud. Vi ska överlåta oss åt hans planer. Och så gör Gud det där. Och det ska vi ha förtroende för så vi inte missar hans vilja. Jag tycker att jag blev väldigt uppmuntrad i alla fall. Jag läser vidare. Jag läser också i vers 20 bland annat. Det står det så här. Eller förlåt, vers 19 och 20. Bättre vara ödmjuk bland det ringa än dela byte med det stolta. Den som ger akt på ordet finner det goda. Lycklig är den som förtröstar på Herren. Så återigen är det någonting som vi ska göra. Vi ska ge akt på ordet, alltså fokusera det, ta det till oss. Och så ska vi tro på Herren. Och vad ska vi bli då? Vi ska bli lyckliga. Så det här handlar om, den här predikan handlar om att vi tänker ut saker och vi planerar. Men till slut är det ändå Gud som kommer med finalen eller slutknorren, eller som det står i de sista verserna här. Vers 32 och 33. Bättre en tålmodig man än en hjälte. Bättre styra sitt sinne än inta en stad. Och så kommer själva huvudversen som jag tror sammanfattar det mesta av budskapet idag. Lotten kastas i knät, men avgörandet kommer alltid från Herren. Om vi tror på detta, att Gud till slut kommer med avgörandet, att Gud är den slutliga domaren, eller för att tala fotbollsspråk, the referee. Det finns liksom någon annan som till slut kommer med avgörandet. Om vi till slut tror att det blir en himmelsk domstol, då kommer vi att leva annorlunda här på jorden. Men om vi inte tror på det, så kommer vi med vår egen ambition, vår tankekraft eller våra muskler eller med våra pengar eller våra ägodelar eller med vår manipulation försöka skaffa allt möjligt för oss själva nu. För vi tror egentligen att allting gott kommer vara på jorden, sen är det ingenting. Det är ett fruktansvärt tänkande att inte tro eller förstå att det finns ett incitament. Det finns en belöning. För att prata lite mer svenska. Det finns ett avgörande, ett incitament ifrån Herren till slut. Som motiverar oss att göra rätt saker här och nu. Som du så bra sa. Som den lille pojken förstod. Han vill göra det här nu. Det är nu vi ber. Det är nu vi förväntar oss att Gud griper in. Det här är så viktigt. Tänk. Och när vi gick igenom hela Jakobs brev. Så fanns det en huvudvers där. När det stod om Jobs lidande var så fruktansvärt. Men till slut, står det, så gick det bra för Jobb. Till slut blev han belönad och välsignad. Hänger ni med nu? Det handlar inte om hur du känner idag eller hur det verkar vara idag. Eller hur liksom dina beslut får för konsekvenser idag eller imorgon. Utan till slut är det som gäller. Så brukar jag säga när vi spelar fotboll eller badminton eller någonting. För det var någon som sa till mig. Eller någon är mallig och kanske leder mot en i någonting. Då får de ju vara malliga. Men det finns ju ett slut också på matchen. Eller hur? Det är väl då vi kan snacka. Det finns en uppenbarelseboken i Bibeln. Ett till slut. Och det går riktigt bra. För Jesus, konungarnas konung. Det går riktigt bra för de heliga, de som följer honom. Det finns ett till slut som jag vill att du ska se. Är den här lönen som du bad ut så profetiskt. Halleluja. Så därför så skulle jag vilja motivera dig till att handla rätt idag. Jag tänker på det här med första versen. Att från Herren kommer vad tungan svarar. Jag är i en av mina första möten. Och jag har mina planer för morgondagen. Och jag ska spela fotboll. Och jag är 19 år. Och så kommer en man fram och bjuder in mig till en bibelgrupp. Och jag hör ju hur jag tänker. Och liksom, det ska jag inte gå på. För imorgon ska jag spela fotboll. Det är det som jag tycker är roligt. Och så frågar han, vill du komma med imorgon? Jag ska bara liksom säga nej. Men jag säger ja. Jag tycker det är lite konstigt. Men jag vet att tanken han komma, ta vara på tillfället. Ta vara på tillfället. Så jag bara säger ja. Så någonting inom mig reagerade. Så att jag sa ja. Alltså jag tänkte något annat. Något annat var roligare. Men från Herren kommer vad munnen svarar. Har du varit med om det en gång? Du ber för en människa. Du ska be en speciell bön. Och så kommer Guds ande. Och så kommer det från Herren vad munnen ska svara eller be. Och så blir det riktigt bra. Halleluja. Så jag tror också det kan vara så här. Jag märker ibland när man är lite missmodig. Och så ringer någon som har det ännu jobbigare. Och så säger man saker. Och så märker man att man inte tycker synd om sig själv längre. Utan man är med och säger saker ifrån Herren. Alltså det här, det fungerar så. Om vi befaller oss till Gud. Alltså säger till Gud, jag överlåter allt. Och så ska det komma ord ifrån dig. Inte massa gallimatias eller massa tråkigheter eller massa missmod eller massa lögner ifrån mig. Utan någonting som Herren ger. Hur många vill ha det så här? Räck upp en hand eller två tummar eller hur många du har. För jag tror att det ska vi överlåta oss till. Inte i egen kraft. Men tro att Gud gör någonting och han säger någonting. Det betyder mycket. Och så står det sen i nästa vers. Vi är fortfarande i kapitel 16 och ska vara där ett tag. En mans vägar är rena i hans ögon. I hans egna ögon. Men Herren är den som prövar andarna. Hur många känner att du brukar ha rätt? Du behöver inte räcka upp handen nu för då det blir lite fint. Men gör det ändå, okej. Jag också. Jag tror nästan alltid att jag har rätt. Men det är en bra utgångspunkt. Det är väldigt korkat om vi liksom tror att vi har fel hela tiden och gör så. Vi tror ju att vi har rätt. Det är därför vi gör saker. Men det finns en som vet om det är rätt eller fel. Och det är varken du eller din fru. Det är Gud. Eller hur? Det är han som prövar motiven. Det är han som testar andarna, anden, motiven. Om det är ditt begär. Eller om det är en ande. Det är något annat, något mänskligt. Eller om det är rätt. Då ska vi också, Gud, jag befaller mina motiv till dig, Gud, om det är rätt. Är mitt hjärta rent i det här, Gud? Du vet om mitt hjärta är rent. Spelar ingen roll. Jag kan säga 10 gånger, mitt hjärta är rent, mitt hjärta är rent. När Josefs bröder, som har varit med och tryckt ner honom i en brunn, sålt honom som slav, träffar honom många år senare och inte känner igen honom. Så kommer de till honom och så säger de så här, vi är redbara män. Alltså så här, vi är män med integritet, skulle man sagt idag. Vi är sådana som, vi lever ut det som vi predikar. Det som vi, säger de, Josef, det är ju inte sant. De är rena i sina egna ögon. Men i Guds ögon var de ju inte det. Så det är inte våra ord som gäller utan Herrens tyngd och Herrens dom. Han vet om vi har rätt eller fel. Låt honom pröva anden, motivet, ditt hjärta. Och så kommer det, befall dina verk åt Herren så har dina planer framgång. Nu säger vi det allihop. 1, 2, 3. Befall dina verk åt Herren så har dina planer framgång. För våra planer blir Guds planer. Då har de framgång. Men frågan är om vi vill ge dem till Gud. Eller om det är vår egen ambition som ska gå igenom först och främst. Och så står det så här. Nu är vi i vers 7. Om någons vägar behagar Herren gör han även hans fiender till vänner. Nu kommer det med vägarna igen. Alltså det är någon slags bevis på att våra vägar är Gud. Om det behagar Gud så behöver vi inte fjäska för att få med vännerna på hans vägar. Vi behöver inte kompromissa och göra som alla andra. Vi går Guds vägar. Vi kan få fiender. Vi kan få hat emot oss. Men då får Gud verka i vännerna eller ovännerna så att de förstår att det är Guds väg. Annars kommer vi alltid att bara följa vad andra tycker och känna. Och ja, men nu går strömmen dit och går dit. Och nu är det så här man ska tro och tänka. Nu jag går dit. Nej, du bara bestämmer. Jag går Herrens vägar. Människor och myndigheter får hata mig. Omständigheterna får bara vara helt crazy. Men jag går ändå Guds vägar. Då gör Gud någonting. Han gör våra fiender till vänner. Det är väl bra. Nu tänker du så. Jag vill inte ha mina fiender till vänner. Jag vill bara bli av med dem. Men det kan vara väldigt bra att ha vänner. Det kan vara väldigt bra att ha någon som Gud har ändrat hjärtat på. Och det kan också gälla dig. Nu kommer någonting som blir väldigt viktigt sen. Bättre äga litet med rättfärdighet. Än tjäna mycket med orätt. Alltså ni vet att Man kan bli frestad ibland att göra en bra affär. Men det finns orättfärdighet bakom. Jag vet att alla har varit med om det någon gång, annars kommer du att vara med om det. Det kan vara jättesvårt att säga nej till pengar eller ägodelar eller vad den är. För min del under vår resa, speciellt som gifta makar och alla erbjudanden man har fått om möjligheter och allting sånt. När man avstår från någonting som man får för att man tror att det inte är Guds vilja. Eller för att man inte vill roffa åt sig någonting som någon annan vill ha. Och så säger man, du kan få det istället. Eller jag avstår ifrån det. Är det kristet? Många säger, det är naivt. I så fall är det bra att det är naivt. Eller hur? Men man ger någonting till någon annan. När Abraham och Lot får en fight, så har de massor med boskap, massor med herdar, och så blir det krockar och vem ska få det här landet och så vidare. Och så säger bara Abraham till Lot, du får välja. Ja, men hallå, Lot, han hänger ju bara på Abraham. Det var ju Abraham som gick i tro och Lot han bara hängde på. Abraham fick massa med ägodelar och tack vare att Lot hängde på fick han också massa ägodelar. Men Abraham säger inte, hallå där, nu har du hänkat på och nu har du fått allt det här tack vare mig. Han säger, du får välja. Och så ser han, wow, det ser ut som lustgården. Ni vet, det är ju väldigt frestande med lustgården. Ja, men jag tar det, säger han, av de här städerna. Det blev Lots sorg, tragedi och fall. Abraham tog det som blev över. Löftena uppfylldes i Abraham och genom Abraham. Det finns tillfällen i våra liv då vi ska låta andra välja. Man tycker det är märkligt, nu ska vi till USA. Jag tyckte det var märkligt när jag var i USA första gången. Så stod det yield, när man kom ut på en väg. Yield, vad betyder det? I Sverige så står det ingenting. Det betyder lämna företräde, ge efter. Så man kör fram, yield. Och tänker jag, yield, ja precis det är vad vi ska göra. Vi ska låta andra välja först och andra får köra först. Och ordet yield betyder inte bara det, betyder också avkastning, ekonomisk vinning, produktion. Jag tänker, det är fantastiskt. Vägen till produktion, avkastning, vinning går många gånger genom att vi yield. Jag ger mig, jag låter dig välja först. Jag böjer mig inför din vilja, Gud. Jag offrar mig själv. Och så blir det produktion och avkastning. Är det kristet? Ibland kan det verka korkat eller mesigt. Men hör här, Jesus säger att vi ska lämna allt och följa honom. Han säger att vi kan vinna hela världen, men förlora våran själ. Och den som mister livet, förlorar det för himmelrikets skull, han kommer att vinna det. Så det är bättre att man har litet, men man har fått det med rättfärdighet. Med rena händer och ett rent hjärta. Än att man har roffat åt sig och skaffat någonting med lite fusk och lite orättfärdighet. Det gäller i skolan. Gäller på arbetet, gäller i familjen, gäller bland grannarna, gäller i församlingen, gäller i affärsvärlden, gäller i idrottsvärlden. Roffa inte åt dig. Alltså det finns en gräns på att förhandla. Ni vet att ibland är vi hänsynslösa när vi är turister. Är det någon turist som har fått dåligt samvete? Ni har förhandlat så mycket mot en stackars fattig människa som försöker tjäna sitt levebröd. Så tycker ni, wow, vilken bra affär jag gjorde. Jag har tjänat 5 kronor. Betyder ingenting för dig, men kanske jättemycket för den. Därför att vi är såna. När vi har möjlighet att roffa åt oss, så gör vi det. Det var ingen som kände igen sig där. Bättre äga litet med rättfärdighet än tjäna mycket med orätt. Människans hjärta tänker ut sin väg, men Herren är den som styr hennes steg. Vi ska läsa det sista bibelordet, inte för idag, men sista versen igen. Lotten kastas i knät, men avgörandet kommer alltid från Herren. Vers 33. När jag läste det här i den engelska bibeln, Lot, så översätter jag vad Lot betyder. Det är ju Lot, det är ju Lot och Abraham. Han kommer ju med där också, lite roligt att han har just det namnet. Och så betyder också Lot andel. Eller inte bara vinstlott som någon tänker, utan en andel. Och när vi kommer i den situationen att vi ger bort vårat andelsägande inför det här avtalet, så bara känner jag, ja men detta är Herrens visdom nu. Vi fick ett ägande, men också med ägandet fanns krav och många år. Och lite, så ni förstår, hooks, beten, tar ni det, tar ni också det här, känner jag. Men om vi avstår ifrån ägandet, ifrån lotten, hur ska det då gå med oss? Hur ska det gå med församlingen? Då kanske vi förlorar alltihop. De kanske blir sura och vi liksom går någon annanstans. Tänker. Men det står ju, från Herren kommer avgörandet. Halleluja! Så det är ju inte så att för att vi handlar i rättfärdighet, då förlorar vi. För Gud, han bryr sig inte om oss för när vi kommer till himlen. Alltså, han bryr sig om oss också här på jorden. Och här på jorden ska vi be att hans vilja ska ske. Och här på jorden ska vi be att hans rätt ska fullbordas i våra liv. Hur många är det som tror på det här? Och ni tror på det, säg amen. Säg, ske så. I våra liv. I våra familjer. I vår församling. Ske så. Herre, det är du som avgör. Vem vill du ska avgöra i ditt liv till slut? Din egen styrka, din egen rätt. Eller vill du bara ge den till Gud och säga, Herre, inte min vilja, utan din vilja. Inte den lotten som jag får nu, om det så är bingolotten eller en ägodel eller en frestelse eller ett arbete, ett jobb som gör att du får massor med pengar. Men du kanske helt förlorar ditt hjärta för Guds rik. Ibland kan det vara så, ofta är det så, så lätt för fienden att bara komma med en litet hook, en liten, vad ska man säga, bete. Och så fångar han oss och så är vi helt upptagna med det. Ja, men jag ska tjäna mycket pengar, så ska jag tjäna Gud med de pengarna sen. Men då har du kanske redan förlorat och tappat din själ, din lust i Herren, din glädje. En liten lögn kan rädda mig nu. En liten vit lögn kan rädda mig nu. Men du förlorar din själ. Men du vinner mycket. Men du förlorar någonting. Är det någon som känner igen sig det här? Ända sedan jag var liten pojk. Så känner jag igen mig från söndagsskolans undervisning. När man hittar 50 kronor på vägen. Och tänker liksom. De här pengarna räcker till. Glass kostade 25 öre på den tiden. Jag vet inte hur många glassar. Det är ju hela frysen full med glassar. Det är ett årskonsumtion av glass. För en liten 5-åring eller 10-åring. Min första tanke är, någon har förlorat någonting som de ägde. Och så skickade de till Röda Korset. Jag visste inte vad jag skulle göra med dem. Men det kändes bra i alla fall. Liksom ni förstår, det är så lätt att bara, vad är det för någonting? Alltså, vi får många sådana tillfällen att roffa åt sig oss någonting som inte är vårt eget. Någon expedit gör fel i kassan och så får vi för mycket pengar tillbaka. Wow, jag har tjänat 25 kronor. Ja, och ett dåligt samvete om du behåller dem. Och att det inte stämmer i kassan för den personalen. Och så ger du bara tillbaka det. Det lilla. Och så har du frid. Halleluja, vad det är underbart med frid. Är det någon som tycker att det är värt att offra friden för 25 kronor? 50? Nej, men nu går vi upp i tusenlappar. Och 50 000. Och 100 000. Eller miljonbelopp. Som det handlar om. Att vara andelsägare i ett hus som kommer att stiga i värde. Vad ska vi göra? Herre, vi behöver din ledning. Det jag inte vet är att en husgrupp fastnar i en hiss på torsdagskvällen. Och det kan man tacka Gud för om man inte är där. Utan, vilka var det som var med? Har vi några hiss? Var ni med i hissen? Nej, de är inte här, ni förstår, det var väldigt jobbigt för dem. Men det de gjorde i alla fall, de har kommit ut ur hissen. Men de bad till Gud för oss, för att vi skulle få komma in i rätta planer och rätta tankar. Och samtidigt 8:30, så liksom, tiden, hur kan det stämma så bra? Det är bara, men så här ska vi göra. Vi ska bara vara generösa och visa vårat motiv är inte pengar. Vi vill bara ha ett hem för våran församling, för våra möten, för våra barn, för våra ungdomar, för fika, för evangelisation, för bön. Vi vill bara ha ett hem. Halleluja. Alltså, vi behöver inte göra någon vinst på det här. Sen är det ju en bonus om det blir en vinst. Så naiv är jag inte. Men det ska vara Herren som ska avgöra om det ska bli vinst och när det ska bli vinst. Är ni med mig nu? Det är en så viktig värdering i församlingen. Och jag trodde att den var självklar för alla. Men jag har märkt att så är det inte. Men jag har märkt att i församlingen så får vi jättegod respons. Ja, men det är riktigt. Så tack gode Gud för att det finns en gudsfruktan i församlingen. Att vi vill göra rätt för oss. Vi vill att det ska vara rent och riktigt. Så nu är det ändrade planer. Men Herren är den som styr våra steg. Woo! Så. Tänker man ju, nu är allting färdigt. Allting är underbart. Då kommer en ny prövning och en ny frestelse och så vidare. Så är det i livet. Men om vi kan ha frid och tro i frestelsen och i prövningen, så går vi igenom den. Men det är smärtsamt. Men till slut, till sist, så kommer Gud med sin upprättelse. Så det här vill jag ska vara våran tro och vårat signum. Nu kommer vi, jag ska bara så ni förstår, vi kommer att fortsätta att önska. Vi önskar utrymme, vi önskar det här, vi önskar bra hyra, vi önskar ett bra kontrakt, vi önskar rättfärdighet och allt det där. Men vi vill inte roffa åt oss på någon annans bekostnad. För Herren är den som ska ge rätt och utrymme. Så jag undrar, kan ni säga amen till det här? Eller be för det här? Eller bara tala i tungor om du inte vet vad du ska göra? För vi behöver som församling, när vi går in i ett hem eller i ett hus eller i en hyra som det verkar bli nu, så ska vi göra det med rena hjärtan och med gott samvete och med glädje. Inte för att vi förmodligen har handlat rent, förutom i våra egna ögon då, utan vi har handlat i tro i alla fall. Sen får Herren avgöra om det är rent i hans ögon. För det kan inte vi avgöra. Men vi kan ändra våra motiv och säga, här är vi nu, det här tar vi emot. Jag skriver att vi står upp. Lovsångarna kan göra sig redo. Vi hamnar i vardagsbeslut hela tiden. Små som stora. Och Gud prövar oss i det lilla. I de där små besluten. Och det handlar ofta om ekonomi. För Jesus säger att vi ska vara trofasta Gud. När det gäller ekonomi. Förvalta det vi har. Att vara sanna när det gäller materiella saker. När det gäller pengar. En del tänker, det är inte så noga. Det är bara världsliga saker. Det är bara en ursäkt för dig. För att du inte vill leva rent på det området som är så viktigt. För att du ska komma in i ett annat område. Gud, han prövar andarna. Hör du vad han säger? Han testar anden hos dig. Hoppas inte att det är någon annan ande som har kommit in. Han testar ditt hjärtas motiv. Kan du säga nej till 1000 lappar? Kan du säga nej till en 50-lapp? Så kommer du också förmodligen att kunna säga nej när frestelsen är miljoner. Hör ni vad jag säger? Det handlar också om relationer. Det betyder så mycket för mig. Att jag inte behövde roffa åt mig någon kvinna. Utan jag fick se när Pernilla kom i min väg. Det är Guds gåva. Ingen tävlingskamp, inte roffa åt sig någon. Det är någon som Herren ställer där. Det är Guds gåva. Halleluja. Det här begäret efter andras ägodelar eller någon annans hustru som det står om i Bibeln. Eller det som någon annan har. Det kan förstöra hela Guds plan med våra liv. Så jag säger det igen. Starkare den som kan styra sitt sinne. Säga nej till ett begär. Han är större än en hjälte. Han är en sann hjälte. Jag vet att vi vill vara som lille David och liksom vara hjälte på det området. Och det är fantastiskt. Vi vill vara som Daniel i lejongropen. Vi vill vara som Rut och Debora och alla de här fantastiska hjältarna. Vi vill vara som Josef. Men tänk på att de i sina sinnen fick säga nej till frestelser orättfärdig vinning. De fick säga nej till det som förstörde Guds plan. Och så kunde de komma in i Guds fullkomliga plan och vilja. Därför att Gud byggde en karaktär hos dem. Och när tiden var inne så kunde de gå in i det som Gud hade tänkt. Och fullborda det. Så missa inte målet. Missa inte förstfödslorätten som Esau gjorde. För att han tappade kontrollen och fick begär. För lite mat var viktigare än det som var Guds ordning och kallelse och förstfödslorätt. Ett begär är inte viktigare än Guds vilja med ditt liv. Hur starkt begäret än är, hur stark lusten än är, så har du fått kraft att säga nej till det som stör. Men frågan är om du vill det, eller om du hellre vill ge efter för det. Därför du tänker bara nu. Du tänker bara jag ska ha det nu. Tänk att det kommer en belöning ifrån Herren. En domstol ifrån Herren. Där han upprättar de troende. Och ger lön efter var och ens gärning. Alltså det kommer förändra hela ditt liv. Hela ditt tänkande. Där du plötsligt säger andra saker och gör andra saker. Därför det finns en som kommer med den slutliga triumfen. Och domen. Och det blir en glädjens dag för oss. Om vi är trofasta och rena i våra hjärtan och söker honom. Tack Jesus. Så jag frågar dig. Trots det som jag predikat. Vill du ändå befalla din väg åt Herren? Trots det som jag har sagt i verserna här. Vill du fortfarande befalla din väg åt Gud? Hör här nu. Ha din lust i Herren. Så ska han ge dig vad ditt hjärta önskar och begär. Psalm 37. Wow! Alltså vi får ha begär, men de får vara goda. De får vara lust i honom. Jag fick bibelordet idag att ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Nu ska ni be om något i mitt namn, säger Jesus. För att er glädje ska bli fullkomlig, tänker jag. Wow! Hur kan det stå så bra i Bibeln? Hur kan Jesus säga någonting sånt? Att nu kan vi be i hans namn. Och så ska vi få, så ska vår glädje bli fullkomlig. Därför att det har med rättfärdighet från Gud att göra. Att Herren berör våra hjärtan. Så att vi vill det som han vill. Så att våra hjärtan gör, tänker det som behagar honom. Så därför säger min fråga idag. Vill du av hela ditt hjärta gå på vägar som behagar honom? Bara sträck din hand. Om du vill att dina vägar ska behaga honom, så sträck din hand minst en. Herre, jag ber för dem som räcker sina händer nu. Som bara av hela sitt hjärta, liksom jag, vill att våra vägar ska behaga dig. Med allt vad det innebär. Kan ni ta ner händerna? Jag frågar er. Hur många skulle vilja lite mer bestämt än förut bara säga. Gud, nu befaller jag mina planer, mina tankar, mina ambitioner, min lust till dig. Hur många vill ge den överlåtelsen? Du kanske behöver en dag för att tänka. Men om du redan nu har bestämt dig, så lyft din hand igen. Om du redan nu har bestämt, jag vill ge det nu. Herre, jag ber för dem som nu befaller sina vägar, sina tankar, sina verk, sin lust, sin egen ambition till dig. Jag ber för dem att de ska kunna göra det och se att deras planer får framgång. I Jesu namn, kan ni ta ner händerna igen? Kom en sak som är lite svårare. Hur många av er. Man testas i det här, så det är lite svårt. Skulle vara beredd att avstå. Från mycket. Därför att det finns. Någon hook. Någon orättfärdighet. Kanske bara litet. Någon frestelse bakom som du känner. Men du skulle vilja avstå från det. Och nöja dig med det du har. Det handlar om tro på Gud här. Att han är våran försörjare. För det här handlar om dig. Jag tror att det är någonting som du står i just nu. Ett val som du ska göra. Så därför så frågar jag, om det gäller dig, så sträck din hand. Bara räck din hand om det gäller dig. Det gäller dig. Du är i den situationen, det gäller dig. Du känner det, du vet det. Men nu ska du avstå från det i Jesu namn. Och så löser jag dig från fruktan. Jag löser dig från frestelsens kraft att snärja dig. Och jag befriar dig att göra det som är Guds vilja. Och tro att han är din försörjare. Han är större än orättfärdigheten. Han kan göra mer än den fiende som ligger bakom frestelsen. I Jesu namn. Kan ni ta ner händerna? Till slut. Till slut. Jag gillar det här. Så ska Herren komma med avgörandet. Han lägger det sista målet. Och han gör det snyggt. Och egentligen har han redan gjort allt det här på Golgata kors. Och redan friköpt oss från våra synder. Och redan gett oss av sina rikedomar. Han har redan gett oss en arvedel. Men vi ska också ta emot det. Och se det. Och gå in i det som han har tänkt. Men nu handlar det om dig som känner att du har kämpat med tvivel. Att inte tro på den här lönen. Och så belönar du dig själv lite granna. Du fixar lite saker för dig själv. Och du säger, jag ska unna mig det och unna mig det. För att jag har det så jobbigt och så kämpigt. Och så säger, du ska släppa dina egna, ditt eget belöningssystem. Och så ska du tro på Guds belöningssystem. Hör du vad jag säger? Annars kommer du alltid att vara beroende av belöningar. Av bekräftelser. Av små njutningar här och där. Som kommer att ge dig kickar just nu. Och tröst just nu. Men du kommer att förlora friden. Och perspektivet. Och styrkan när det väl gäller. Så jag frågar dig. Om du kan överlåta det här också till Gud. Och säga belöningen. Incitamentet. Det ska komma ifrån dig. Och det ska motivera mig. Från denna dag och framöver. Om det gäller dig. Så ska du lyfta din hand just nu. Bara lyft den. Jag vet att det gäller dig. Du har känt det här innan. Nu ska du bara tro på Gud. Och förtrösta på honom. Just på det här området. Och jag säger det. Lotten den kommer. Den går. Den faller hit. Den faller dit. Människor planerar. Och de delar ut lite här och där. Och det kan vara arvsskiften som delas ut lite här och var. Och du kommer att känna dig så ledsen. Och du kommer att vara så utanför. Eller vara så glad för att du fick så mycket. Men då ska du ändå veta att från Herren kommer avgörandet. För om Herren inte befaller välsignelse, hur ska du då kunna få del av den? Halleluja, bara lyft den igen. Bara lyft den igen, det gäller dig. Lyft den igen, nu handlar det om att tro på det här. Att från Herren kommer det slutliga avgörandet. Herre, du ser alla som sträcker sina händer nu och igen, som det gäller så många. Jag tackar dig Gud för att de ska få se det och uppleva det och ta till sig det, att du kommer att ge avgörandet, du kommer att ge lönen, du kommer att ge upprättelsen. Lovat vare ditt namn. Halleluja, halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Kan stå kvar. Jag påminns om något. En berättelse om en man som offrat jättemycket. Avstått för mycket. Genomlidit mycket förföljelser. Men till slut så får han upprättelse. Och det händer massor med positiva saker. Men han har blivit bitter och kan inte ta till sig upprättelsen. För hela tiden har han känt att det har varit orätt och orättfärdighet. Och han har inte kunnat släppa det. Så även när allting blir bra helt mänskligt så förlorar han hela lönen, hela välsignelsen. Därför att han håller fast vid bitterhet och kan inte ta till sig det goda som Gud har gett. I Romarbrevet 8, 28 så står det att Gud samverkar alltid det bästa. För de som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Det står också, de ska nå det goda. Och nu ska nå det goda, så håll fast vid Guds rättfärdighet. Håll fast vid tron. Håll fast vid att han ger dig det. Släpp det inte. Börja inte ägna ens en tanke åt bitterhet eller orättvisa. Om du så gäller arv eller affärer eller karriär eller möjligheter. Du kommer alltid att känna att det var så orättvist. Det var så orättvist. Släpp det i Jesu namn. Bara släpp det. Därför att från Herren kommer avgörandet. Från Herren kommer uppgörelsen. Från Herren kommer finalen. För Gud, han är våran domare.
Halleluja!